Det var en man som ringde mig och sa, skulle du kunna tänka dig att vara mentor här? Det är så många framgångsrika kvinnor i IT-branschen. Och sådär. Så sa jag så här, ja, jag kan förvisso vara det. Men vet du vad? Jag tror vi är mer nytta om jag är mentor åt en man.
Ja.
Som faktiskt har lite utmaningar med att rekrytera och förstå att rekrytera kvinnor. Ge mig en riktig utmaning så lovar jag vara mentor åt honom. Jag kan nog verkligen se att det blir mer och större värden när man samarbetar. Och ingen kan allt. Nej. Det handlar väl lite grann om insikten om vad man själv är, vad man börjar och slutar. Mm. Och vad andra kan. Jag är väldigt intresserad av att förstå folks styrkor. Jag är professionell i mitt jobb. Ja. Det är inte att jag bara går omkring och mysig. Liksom. Så det är ju viktigt att man utför sina åtaganden och sysslor och gör det som man ska i min position. Mm. Vilket jag gör. Men jag tror också att det är viktigt för mig att spegla ut den här mer liksom, humana biten. Jag märker det, att det är bra. Och jag tycker det är mitt sätt. Mm. Det är min personlighet. Mm. Jag vill inte vara någon annan än mig själv.
Nej, vem vill egentligen vara någon annan än sig själv? Inte jag i alla fall. Det här är ett avsnitt med Anna Averud. En kvinna som i 25 år tagit sig fram inom en mansdominerad bransch och krossat glastak. I det här avsnittet pratar vi mycket om ledarskap. Anna kom nämligen in som tips från en av er. Där hon beskrev som en ledare alla borde ha. Att hon inte är vd för att hon vill vara det. Utan för att hon är ämnad för det. Sitt ledarskap beskriver Anna som att hon vill ena krafterna och att ledarskap handlar om att minimera arbetsoro. Men hur gör man det och hur skapar man ett tillitsorienterat ledarskap? Innan vi drar igång avsnittet vill jag precis som vanligt tacka min sponsor Excitec som genom att sponsra podden gör det möjligt för mig att fortsätta utforska frågor om jämställdhet och ledarskap. Så tusen tack för det, Excitec. Men nu, kära lyssnare, precis som vanligt, vrid upp volymen och se till att lurarna sitter bra. För här kommer ett avsnitt med Anna Averud. Vi säger hej och varmt välkommen till Anna Averud.
Tack så mycket. Trevligt att vara här, Fanny.
Ja, det är jättekul att ha dig här. Du kom in som tips faktiskt från någon annan på LinkedIn. Ja, men det är jättekul att ha dig här. Och vi ska prata mer om just den intervjun sen i min tanke. För jag har ju såklart gjort lite research och lite sånt där. Och nu blir du alldeles...
Nej, jättespännande.
Ja, men det är väldigt, väldigt intressant. Så vi ska prata om det. Men du ska få presentera dig själv först. För det brukar man få inleda med här. Vad man gör, liksom hur ens resa har sett ut till där man är idag.
Ja, spännande. Ja, min resa och vad jag gör idag då. Jag är koncernvd för Trusec Group. Mm. Det är ett antal företag som jobbar med cybersäkerhet. I korthet kan vi säga att vi förhindrar dataintrång. Mm. Och utreder stora cyberincidenter som många brukar ha läst om i tidningen och så. Mm. Så det är vad jag gör idag. Ja. Jag är ekonom. Mm. Har varit egen företagare. Haft ett antal reklambyråer. Mm. Och sen ungefär 25 plus kanske till och med år så har jag varit i IT-branschen.
Ja, och hur hamnade du där?
Hur hamnade jag där? Jo, men jag blev nog headhuntad faktiskt till mitt första jobb. Mm. Och då jobbade jag inom IT-distribution och så jobbade jag där ungefär 1,5 år. Och sen blev jag headhuntad till Microsoft. Mm. Och sen var jag där i en herrans massa år faktiskt, 16 år. Mm. Så det var jättespännande, ja, på Microsoft.
Det är lång tid att vara på ett ställe.
Det är jättelång tid. Men det är också så med de här stora internationella bolagen. Det finns otroligt mycket man kan göra och lära och så. Mm. Och jag kom ju in som väldigt ung och väldigt grön, om man får säga så. Så att jag har ju naturligtvis gjort en lång resa där med många olika tjänster och uppdrag och olika faser i IT-miljön också, så att säga. Mm. Så där, det har ju hänt mycket. För då när jag började visste jag knappt vad Microsoft var. Nej. För att sen inse att oj, det här är ju jättestort.
Det är jättestort.
Ja, och sen var det en lång, jätteutvecklande resa för mig. Som pågick då hela 16 år.
Vad var det första jobbet du blev headhuntad? För du hade eget först och hade reklambyrå alltså.
Ja, precis. Alltså jag är ju, vad blev då klar från universitetsutbildningen och så. Jag är ju ekonom, jag pluggade länge på universitetet. Jag tyckte det var toppen. Mm. Sen när jag då gick i skolan där så var det ju otroligt trist konjunktur faktiskt. Och då såg jag det som ett alternativ. Och det var tillsammans med min sambo som jag hade då. Så startade vi en reklambyrå. Den första, den hette Trend Marknadskommunikation.
Okay.
Och det var ju ett sätt helt enkelt att få göra sådana saker som vi tyckte var spännande och roligt. Då och tas fram.
Vad var det för något som var spännande och roligt?
Ja, men spännande och roligt. Vi åtog oss lite olika uppdrag inom marknadsföring och försäljning och sådana saker. Och sen var det naturligtvis så att det var ju mycket däremellan också. Man tog ju till att börja med de jobben man fick. Men vad som hände då var ju att man skaffade sig en erfarenhet och förstod vad man vill göra och inte göra och så. Och sen så gick det mer till att bli en digital byrå och så. Och sen kände jag sådär att jag hade lite utlängtan. Jag ville ha arbetskompisar, jag ville liksom gå på firmafest. Jag var ju väldigt ung då också.
Firmafest.
Ja, ja, det är kul, det är kul.
Hur gammal var du då?
Ja, men en liten bit över 20 då. Så jag tyckte det var väldigt trevligt att ingå i en större kontext och lära mig av andra. Det har liksom följt mig egentligen genom hela min karriär. Att jag tycker det är väldigt kul med samverkan, samarbete och lära tillsammans och skapa värde. Det går som en röd tråd, kan man ju nu titta tillbaka nu när man är 50.
Vad tror du det kommer ifrån? Alltså är det bara...
Det är en väldigt bra fråga. Jag kan nog verkligen se att det blir mer och större värden när man samarbetar. Och ingen kan allt. Det handlar väl lite grann om insikten om vad man själv är, vad man börjar och slutar. Och vad andra kan. Jag är väldigt intresserad av att förstå folks styrkor. Jag tycker det är väldigt spännande. Att det finns mycket kraft i det.
Hur gör du för att förstå folks styrkor då? För det är ju...
Ja, jag vet inte. Jag tycker det är ett spännande förhållningssätt.
Ja.
Det är ju ett lite positivt förhållningssätt när man träffar en person och funderar på en persons styrkor och tillgångar. Det är väldigt värdefullt. Och jag har ju också jobbat mycket med rekrytering genom åren. Så att det är klart att det har varit någonting jag har övat upp, tror jag, en hel del.
Så det sker bara på automatik?
Ja, eller har du gör det.
Har du någon så här strategi? För det där tror jag är superviktigt. Alltså att vi använder det, alltså människor till det de är bra på och deras styrkor på något sätt. Det är då det blir kul att jobba.
Ja. Vet du vad, det är roligt att du ställer den frågan. För att jag har tänkt lite på det.
Ja.
Det är nämligen så att det finns ju alltid händelser i ett liv som påverkar en sådär lite extra mycket. Och jag har varit med om några sådana saker själv. När någon har talat om för mig någonting som jag faktiskt är bra på. Som inte jag var medveten om. Och att jag har använt det därefter. Det har påverkat mig väldigt mycket. Så jag tror att det är därifrån det kommer. Och jag är väldigt noggrann med det även idag. Att till exempel om jag intervjuar någon för en position hos oss. Så oavsett om det är en person som kanske kommer jobba på Trusec eller inte, så vill jag alltid skicka med dem någonting bra. Någonting som kan stärka dem, någonting bra jag har sett i den här personen. För jag vet att man inte alltid själv är medveten om det. Man behöver få den bekräftelsen från omvärlden. Jag tror det är viktigt.
Ja, alla behöver ju bli sedda, hörda och bekräftade.
Ja, jag tror det. Och det har som sagt varit några sådana tillfällen i mitt liv som har betytt mycket för mig. Och jag vill gärna skicka det vidare, tror jag. Det är viktigt.
Vad har det varit för exempel? Alltså, som har påverkat dig så mycket?
Ja, det första var faktiskt när jag gick i andra året på gymnasiet. Och hade träffat en kille som var lite äldre än mig. Han läste på universitetet. Och han läste nationalekonomi. Och skulle ha tenta. Och så var det så han satt där och kämpade inför den här tentan och så. Och så frågade jag honom om jag fick titta vad det var han läste. Och jag tyckte att jag förstod vad det stod där och kunde liksom ha en diskussion med honom om det. Och då sa han till mig så här: Anna, du har läshuvud.
Ja.
Ja. Och då var jag 18. Och det var ingen som hade sagt det till mig. Och det var ingenting som jag hade riktigt fått in i mitt system.
Ja, att du var bra på det liksom.
Ja, nej, det hade jag inte reflekterat över på det sättet. Ingen har talat om det för mig. Och då sa han så här: vet du vad, imorgon ska du och jag åka till universitetet. Jag ska visa dig universitetet. För Anna, du ska plugga. Jag vet inte om jag hade pluggat om inte han faktiskt hade gjort så. Men jag åkte till universitetet. Jag blev livrädd och superfascinerad. Och sen ägnade jag 5 år åt plugga på Stockholms universitet. Och det var någonting som tog mig till nya platser, tror jag. Så det var en sån sak faktiskt. Ja.
Det var liksom han som gjorde att du blev ekonom då. Som...
Ja, men du vet, någonting startar någonstans. Att någon säger någonting. Och det där blev en... Jag kanske hade hamnat där ändå. Eller också så hade jag inte det.
Nej.
Men han såg mig i det. Och jag fångade den bollen. Sen gjorde jag jobbet själv.
Mm.
Men tack så mycket Mikael Ekberg för den.
Mm. Ja, det är jättefint.
Ja.
Det där tycker jag att vi generellt är ganska dåliga på. Alltså vi ger människor komplimanger. Eller...
Ja. Ja, jag tror det också. Men jag har verkligen tagit den till mig och försöker göra det. Och göra det till nästan som en rutin.
Mm.
För jag tror att det påverkar människor positivt. Mm. Och det bygger också självförtroende. Och självförtroende tror jag är mycket bra att ha.
Mm. Ja, det är mycket bra att ha. Har mycket du själv bra självförtroende?
Jag tror jag är som folk är mest.
Ja.
Egentligen tror att jag ibland har bra självförtroende och ibland så sviktar det.
Mm.
Men jag tror också att jag har lärt mig vad som fyller på mitt självförtroende.
Mm.
Det har nog varit en del i min resa.
Mm.
Så.
Är det att få komplimanger eller är det något annat som stärker ditt självförtroende eller din självkänsla kanske man ska...
Ja, precis. Kombinationen där är ju bra.
Ja.
Ja, men det är också en bra fråga. Jag tror att när jag känner mig sedd på riktigt, jag tror inte bara att det handlar om komplimanger.
Nej.
Jag tror att när jag känner att jag får en kommentar som jag känner, det där är sant.
Mm.
Då tror jag det biter bra på mig. Att det inte bara är snack. För jag är kanske inte så svag för smicker på det sättet.
Nej.
Men ibland så är det vissa personer som ger en liksom bra feedback och som stärker en.
Mm.
Jag tar till mig det och jag försöker skicka det vidare. Jag tror det är viktigt.
Mm. Jag tror också det är liksom på vilken nivå man ger feedbacken. Alltså,
ja.
Eller som man ger komplimanger.
Och sen så kan jag så där allmänhet tycka att just om man är liksom närvarande i ett samtal.
Mm.
Och man ser en människa och ser värdet i det. Varför inte dela? Mm. Vad kan rimligen vara dåligt med det?
Nej. Nej, det finns inget. Jag brukar också ha för vana att ibland stanna folk på stan och ge dem komplimanger. Jag tycker att det är ganska kul. För det gör man ju inte. Så det tror jag är superviktigt att göra. Sprida kärlek och vara generös med komplimanger.
Men jag tror det. Och sen tror jag också att om man har talat om för en person så här, att gud, jag tycker verkligen du är bra på det här och det här.
Mm.
Då också uppmuntrar man ju ett beteende i det. Liksom.
Mm.
Att uppmuntra det som är bra är sällan dåligt så att säga. Jag tror det finns något fint i det.
Mm.
Sen är ju min sanning är ju inte en hel sanning. Men jag kan ju bidra med min lilla pusselbit.
Mm.
Till någon annan.
Man har kommit långt på generositet.
Övertygad om det.
Det där pratar min chef mycket om. Att man ofta pratar bra om folk fast man inte gör det direkt till andra.
Mm.
Alltså att man kanske pratar i kaffemaskinen att shit vilket bra möte den här personen hade eller någonting sånt där. Och så säger man inte det direkt till den personen.
Mm.
Är det något du har upplevt eller är det?
Ja men absolut. Sen har jag också tänkt på just det här att ovanan av att ta emot.
Mm.
Så nu har jag övat så mycket på det här så jag är så van att ge. I sammanhanget.
Ja.
Och jag tycker det är väldigt roligt. Jag, det är en del av min personlighet helt enkelt nu. Sådär. Men jag märker också hur ovan många är att ta emot sådana saker. Som inte kanske bara är glättigt utan gud, jag har verkligen tänkt på hur bra du är på att ta de här situationerna. Eller vad det nu må vara.
Mm.
Sådär. Man stärker varandra i det.
Mm.
Men det finns en ovana. Tycker vi ska öva på det.
Mm. Det är jantelagen som sätter stopp också.
Ja.
Delvis.
Ja, det är det säkert.
Ja.
Det är massa saker som kan sätta stopp för det. Men... Om man utgår ifrån vad man tycker är rätt och bra så kan man bidra mycket.
Mm. Men du var inne på det här med styrkor och liksom, svagheter.
Mm.
Eller framförallt styrkor, sa du nu, att hitta folks styrkor.
Mm.
Men en sak som jag har hört om den här intervjun som liksom är, som liksom är grunden till hela den här inspelningen från början. Det är att han upplevde att du var väldigt bra på att säga så här, vad dina styrkor och svagheter var.
Jaha,
och att förmedla dem på något sätt.
Jaha.
Vad tror du det är? Beror på?
Oj, ja, det visste jag ju inte om ens att han hade sagt. Så att, nej men jag tar det tackar jag för. Alltså,
jag bara
tror,
hänger ut honom här nu.
Ja, men det är fint. Nej men jag tycker det var kul att han uppfattade mig så. Vi hade ju, hör ni här, en anställningsintervju. Vi hade såna fantastiska samtal.
Ja, vad kul.
Ja, men verkligen. Nej men jag tror att det handlar om att heller inte utges för att man är bra på allt. Jag menar, det är ju ingen som är det.
Nej.
Det är ju bara dumt att måla upp sig som något sådant.
Mm.
Jag är nog ganska medveten om vad jag börjar och slutar. Och när jag behöver hjälp så tar jag gärna hjälp.
Mm.
Och jag hjälper gärna andra.
Mm.
Det, jag tror att det är en del av att kunna samarbeta.
Mm.
Så.
Mm.
Och någonstans tror jag när man är liksom ledare som jag är med många personer runt mig och i organisationer under mig. Annars så ser jag dem som bredvid mig ska jag tillägga.
Mm.
Så är det väl viktigt att man kan säga, det här är jag bra på, men det här, jag behöver er hjälp. Vem kan hjälpa mig?
Mm.
Jag tror att du, Fanny, skulle kunna hjälpa mig.
Mm.
Eller vad det nu må vara.
Mm.
Det är en del av att vara lagspelare i min värld.
Mm. Det är en del av att vara sårbar som leder också, tänker jag.
Absolut.
Vilket ju är enormt viktigt för liksom inkludering och att man vågar vara sårbar.
Ja, och där tror jag mycket handlar om också. Det ligger nog väldigt nära mitt ledarskap, liksom en mänsklighet.
Mm.
Att man vågar vara människa med allt vad det innebär.
Mm.
Tror jag är viktigt. För det är vi ju. Varför ska man låtsas vara någonting annat? Jag har aldrig förstått det där riktigt.
Nej, men hur har du landat i det? För det här är så intressant. För att i den här podden så pratar vi ju mycket om ledarskap. Och liksom att det finns en väldigt manligt kodad norm av ledarskap. Och att det ofta när vi ser oss en ledare framför oss så är det ju någon som visar vägen. Mm. Som liksom är, inte är sårbar. Alltså, det är ju den bilden vi också upprätthåller av ledare fortfarande
spännande.
Idag. Och då tänker jag så här, hur kom du till den insikten? Har du alltid varit så, eller?
Nej, jag tror inte det. Alltså det är så här, nu sitter man ju liksom så här, jag menar jag är så här medelålders så, och har en hyfsat lång karriär bakom mig också så att säga. Och så tittar man tillbaka och så tänker man hur mycket man kämpade efter för att passa in.
Mm.
Självklart, för någonstans man kommer ut där, jag har liksom jättefin utbildning och du vet, gjort allt det där och så ska man in och så ska man på något vis vara framgångsrik och försöka hitta konceptet där.
Mm.
Och där är man ju väldigt mycket av en följare, om jag ska vara ärlig. Det blir ju naturligt så för de allra flesta, i alla fall för mig. Och jag kan nog känna att det var ganska utmattande för mig, faktiskt.
Mm.
Sen så liksom blir man äldre och de bitarna. Sen så tog jag faktiskt ett beslut för mig själv. Och så tänkte jag då att då när jag hade bestämt mig för att nu är det läge för mig att göra något nytt och lämna Microsoft. Då gav jag mig själv, ett löfte.
Mm.
Och så att nu ska jag vara jag och ta reda på vad jag tycker är bra och vad jag vill.
Precis.
Och det låter ju så himla enkelt, men det är faktiskt inte det.
Men det är också så man hittar rätt kontext, tänker jag.
Ja, precis. Mm. Och sen bestämde jag mig också för att från och med nu så vill jag verkligen jobba med människor jag tycker om.
Mm.
På riktigt, liksom så här som känns rätt och bra. Och så. Och det var så jag landade på Truesec, faktiskt.
Efter 16 år på Microsoft.
Ja, och det var en jättestor omställning. Att gå från liksom amerikanskt, internationellt, framgångsrikt IT-bolag. Och Truesec var ju då litet.
Mm.
Jag tror det var kanske 40 personer. Men jag kände att det var rätt miljö för mig. Rätt människor. Mm. Otroligt kompetenta. Och, liksom, och det var också att efterforska lite grann. Eller utforska. Mm. Vad tycker Anna?
Mm.
Så. Och det var jättebra.
Mm.
Och lite jobbigt.
Ja.
Så var det. För det är det.
Mm.
Så. För när man jobbar i en sån organisation där det är så här att det finns ganska mycket processer för hur man gör saker och ting och vad som är rätt och fel och sådär. Och sen ska man hitta sin egen väg sen. Vilket jag också har fått utmana än mer mina senaste 2,5 som koncern-vd.
Mm.
Så här, för nu är det ju så att nu ska jag ju veta vad jag tycker och jag ska leda och jag ska ha en liksom syn på saker och ting för att, som är bra för Truesec.
Ja.
Så.
Det är inte alltid lätt, antar jag.
Jag kan säga att jag kommer ihåg min första dag.
Ja.
Så här, vad gör en koncernchef? Var är boken?
Ja, har ni någon handbok här?
Ja, precis. Var är det? Ja. Men någonstans handlar det ju om att känna sig trygg i att gå sin liksom, egen väg och veta vad man tycker är rätt och fel och jobba tillsammans med alla resurser och kollegor man har. Jättecentralt för det. Men det var också väldigt viktigt att säga, men nu när jag har möjlighet att göra det jag tycker rätt, vad tycker jag är rätt?
Mm.
Och nu gör jag det.
Mm.
Det har stärkt mitt självförtroende.
Mm.
Jättemycket.
Ja, men att våga spränga de där gränserna och våga testa, tänker jag, är superbra för självförtroende och självkänsla. Att hitta sig själv, liksom.
Ja, absolut. Absolut. Och där är det ju också så att jag jobbar ju back-to-back med Marcus Murray, som är grundare av Truesec. Han stärkte mig så himla mycket i det.
Vi ska prata mer om honom också. Jag har funderat på att bjuda in honom till podden. Men
ja, det måste du göra.
Vi kommer inte in på det senare.
Okej. Nej, men det handlar ju inte om att man, alltså någonstans, man bygger inte sig själv ensam. Och det är väl lite grann det också som jag tror är min stora, liksom, lärdom, att man behöver liksom ingå i ett lag, ett team, och man bygger varandra.
Mm.
Och självförtroende kan man kanske ha själv, men mitt är nog byggt på väldigt mycket kollektiv självförtroende som jag har byggt tillsammans med många.
Mm.
Men jag är en ganska stark tjej.
Det är bra, och det behöver man ju tyvärr vara. Men om vi ska prata mer om Truesec, den fantastiska, för jag är jättenyfiken på din resa där.
Mm.
Men vi måste backa tillbaka lite grann, för du sa en sak här som jag vill haka på lite grann och prata mer om.
Mm.
Du sa att du har gjort mycket anpassningar för att liksom ta dig fram. För vi började ju med att prata om ditt ledarskap, hur du liksom har blivit mer åt det hållet som det är nu med sårbarhet och våga erkänna fel.
Mm.
Men då kom du också in på spåret där du sa att du har gjort mycket anpassningar längs vägen och att det liksom har tagit mycket energi av dig.
Ja, det gjorde ju det.
Men vilken typ av anpassningar var det du gjorde? För du har ju verkat i en mansdominerad värld i 25 år. Liksom. Mm. Precis som jag har gjort, inte i 25 år men i 4-5 år nu. Mm. Vad var det där som skavde?
Ja, vad var det för någonting? Alltså, någonstans här, jag känner också att det är lätt att man gör så här efterkonstruktioner. Mm. Om du förstår, jag sitter här och liksom och är 50. Hur kände jag när jag var 25? Men jag kan nog säga liksom som i all ödmjukhet att det var inte lätt att komma in i en stor internationell organisation och allt som man gjorde på ett sätt som jag på Microsoft, jag hade ju ingen aning om det.
Nej.
I ärlighetens namn. Jobba internationell miljö, prata engelska, internationella möten, konferenser och sådana saker. Det var en helt ny värld för mig.
Mm.
Och då vet jag många gånger att jag liksom, man satt på ett plan på väg någonstans, så var det väl inte alltid man kände sig fylld av självförtroende.
Nej.
Absolut inte. Jag hade en period där liksom jag blev, fick mycket uppmärksamhet om jag säger så. Vi gjorde ett antal saker som blev uppmärksammade så att jag blev utskickad i världen och skulle dela mina erfarenheter då, eller best practices som det heter.
Hur gammal var du då?
Säg att jag var 28 då.
Vad gjorde du för något?
Ja, precis.
Vad gjorde du som var så himla bra?
Ja, nej men jag kom på lite nya grepp för hur man skulle göra marknadsföring.
Mm.
Men vi gjorde ett antal initiativ för att inom IT-säkerhet faktiskt.
Mm.
Jag har jobbat mycket annat också, men det var inom IT-säkerhet.
Mm.
Där vi helt enkelt hittade metoder för att utbilda IT-tekniker inom IT-säkerhet.
Okay.
Som vi gjorde så. Och jag kanske inte riktigt följde den playbooken som man hade gjort på Microsoft, utan jag hittade på mitt eget sätt.
Mm.
Och det råkade falla väl ut.
Ja.
Och sen skulle jag ut och dela det här i världen då, hur man hade gjort i Sverige. Bland annat startade en webb-tv-kanal, vilket var Sveriges första. Jag gjorde massa olika saker. Men hur den var, då var ju inte jag så himla gammal och definitivt inte så erfaren. Och du vet, man hoppar på det där flygplanet och skulle åka någonstans och presentera sig. Och så skulle man någonstans och svara en massa människor. Jag kände mig väldigt ensam.
Mm.
Det kommer jag ihåg.
Mm.
Men så var det så, men så här går det ju till och så här ska man göra.
Mm.
Det tog jättemycket energi av mig, faktiskt. Och nu tittar jag ju tillbaka på denna tid med andra ögon. För då vet jag att jag tänkte för mig själv att det här är ju sånt som man ska palla.
Mm.
Det här är ju så det är. Och det här måste jag fixa bara. Idag om jag skulle titta på en 28-åring och säga så här att du kanske vill ha sällskap av någon. Du kanske inte ska åka ensam.
Nej.
Jag hade nog tänkt på ett annat sätt.
Var det att du blev utfryst liksom i gemenskapen? Och
nej, inte utfryst, men så här, man skulle bara tycka att det var bra och kul när det blev framgångsrikt.
Mm.
Men jag kände mig ganska ensam på de där resorna, minns jag.
Mm.
Så där.
Och jag
var nog inte riktigt så här, jag visste inte riktigt, jag hade inte självförtroendet riktigt, utan jag var väldigt, kände mig väldigt nervös ibland. Och så här, nu ska jag presentera det här, och är det här bra? Är jag bra?
Mm. Ja, men tvivla lite grann på sig själv. Jag tänker
absolut,
att det också någonstans
var så nytt allting för mig. Liksom.
Det är någonstans i den åldern man hittar sig själv också, tänker jag.
Precis.
Runt 25-28. Alltså någonstans där, det är väl då man börjar landa i vem man är.
Ja, och det där har jag också tänkt mycket på när man pratar mycket om unga talanger och så.
Mm.
Hur man tar hand om dem. Jag tänker en del på det just med dem som jag har omkring mig. Jag säger alltid det, liksom, aldrig ensam. Det är så viktigt att man stöttar även i framgång. Det är inte alltid lätt, faktiskt. Och framförallt inte när man är ung och inte vet var man ska sätta gränserna. Och
jag tänker att, det här är kanske mina fördomar, eller inte fördomar, men att för en ung kvinna liksom för så många år sedan måste det ha varit enormt tufft i IT-branschen.
Ja, men alltså, jag var nog rädd för att, jag var nog rädd för så här, tror jag, så här, i ärlighetens namn, så här, att inte palla.
Ja.
För att då var jag väl kanske, då kommer inte jag för chansen igen. Det vet jag att jag tänkte.
Ja.
Just att jag tror att man kanske inte ber om hjälp.
Nej.
Jag skulle ha bett om hjälp, men det gjorde jag inte. För jag ville klara det själv, för jag ville visa att jag kunde.
Mm.
Så, men det hade ett pris för mig. Det hade det.
Och vad var det, att du brände ut det, eller bara att du...
Ja, faktiskt.
Ja.
Ja. Så att jag fick ju liksom en utmattning av det och... Jag tror att man ska ha respekt för framgång också.
Mm.
Och se till att stötta och förstå att det också tar energi. Och aldrig ensam.
Nej. Som ett team är man bättre.
Jag tror det.
Men har du reflekterat någonting över om du mötte några utmaningar liksom på grund av ditt kön i den här branschen, i den här världen? Alltså att du är kvinna. Har det påverkat dig något, tror du?
Ja, det tror jag ju att det har. Liksom. Och jag tror att framförallt liksom back in the day, som att säga så. Nu är det här en podd så jag syns ju inte. Men jag är inte en jättemänniska med stor kraftfull kropp eller så. Utan jag är ju en ganska liten späd tjej.
Ja. Du är den första som jag träffar på länge som är lite kortare än mig. Jag har i för sig klacka på mig. Men...
Ja, precis, det har inte jag. Nej.
Men det är intressant. Helene Barnekow är också lite kortare än mig. Så.
Ja, du ser. Det är det. Nu kommer vi.
Ja.
Ja. Nej, men det kan ju vara så här. Men när, liksom, känslan, du vet, man kommer in i ett rum och så är man också fysiskt liten. Det är klart att det finns en markör i det.
Mm.
Det har jag ju känt.
Mm.
Och att man inte har den kraftfullaste rösten.
Nej.
Och sen så, ja men det är klart att jag har känt ibland att jag har behandlats annorlunda. Allt annat vore en lögn liksom.
Mm.
Så.
Vad, har du funderat på hur du har hanterat det? Alltså hur har du haft strategier för att hantera det? Eller har det bara skett omedvetet? Eller vad... Har du reflekterat något över det?
Gud, det har man ju liksom. Men någonstans, så jag har ju någonstans liksom börjat med... Min början var, jag tog ju mig fram med prestation.
Mm.
Så.
Mm.
Alltså så är det ju precis som många andra. Jag menar, jag ser ju dessa unga, duktiga kvinnor liksom överallt.
Mm.
Så. Och som kämpar väldigt, väldigt hårt.
Mm.
Och jag kämpade också väldigt hårt.
Mm.
Så. Sen så kan man säga, över tid så har väl två saker som har förändrats. Så det är ju mitt eget mod. Och att jag idag tar mycket initiativ.
Mm.
Och jag är faktiskt ganska orädd idag för det.
För att ta initiativ,
ja,
menar du?
Mm. Det är jag.
Mm.
Det vet ju de som jobbar nära mig också.
Mm.
Och då handlar det ju också om att jag blir ju stark tillsammans med mina kollegor. Mm. Vi blir starka i ett team. Men jag är ganska orädd på många sätt. Rädd för många saker, precis som alla andra människor.
Mm.
Men jag är ganska orädd för beslut idag.
Mm.
Så. Och ansvar.
Mm. Men när du ser såna här duktiga kvinnor som du säger, för kvinnor har ju en tendens, eller har ju liksom i många år varit tvungna att jobba liksom dubbelt så hårt och visa på dubbelt så bra resultat.
Mm.
Hur hanterar du det liksom när du ser såna kvinnor idag? Vad gör du?
Jag tycker ju liksom att det är en väldigt sorglig trend,
ja,
till att börja med. Jag tror att i den rollen jag har nu så funderar jag ju en hel del på vad jag själv signalerar.
Mm.
Och om jag jobbar dubbelt så hårt så är det som att skicka den signalen att det är så det ska gå till.
Mm.
Det är ju inget bra. Så. Jag tror att väldigt mycket på att liksom sprida en väldigt liksom human kultur rent generellt.
Mm.
Och det är för att jag tror att det är rätt och bra i ledarskapet. Jag menar, någonstans är det så här, vi har våra jobb men det pågår ett liv samtidigt.
Mm.
Och det tror jag är viktigt att spegla ut som ledare. Mm. Både liksom att jag är mamma och jag har liksom allt det där andra som alla hanterar i livet också. Precis samma utmaningar och de bitarna. Jag tror en transparens där är ganska viktig.
Mm.
Jag tror på humanitet och mänsklighet och den biten.
Mm.
Och inte gå in för den här kulturen just som bekräftar att man ska jobba dubbelt så mycket och de bitarna.
Mm.
Det tror jag inte är så smart faktiskt.
Men när vi är inne på det här spåret, för du började ju på Truesec och haft lite olika roller där, eller hur?
Mm.
När blev du vd?
Jag blev vd för 2,5 år sedan.
2,5 år sedan. Ja. Så det är relativt nytt ändå, eller? Vd och koncernchef, inte det så nytt, men jag tycker man säger att man är ny på jobbet i 2 år. Vad tycker du?
Det? Jag vet inte. Vad tycker du?
Jag säger fortfarande på mitt jobb, jag har varit där i 2 år. Jag är ny. Jag har inte varit där så länge, för alla andra har varit där i typ 14 år, 20 år. Så.
Ja, nej, men jag känner att vi har ju liksom utvecklat bolaget så himla mycket. Så jag tycker vi har kört det här... 2 år är kanske lika mycket som 5 år.
Vad vi har, ja, du har ju gjort under med Truesec sen du började, vad jag har förstått. Men när du hade, när du hade de här andra rollerna så vet jag att din chef då, nu får du Marcus Murray, ja, just det, att han sa att vi, alltså rätt person har liksom funnits i vår organisation länge.
Mm.
Och vi har inte nyttjat hennes kompetens fullt ut.
Mm.
Vi har väl använt henne på ett okej sätt.
Mm.
Hur kände du själv av det? Liksom, att du inte nyttjades på fullt ut?
Ja, det där är ju en väldigt bra fråga. Jag har inte riktigt satt de orden på det.
Nej.
Men det var ju så här att jag, när jag lämnade Microsoft, om jag får backa lite grann tillbaka.
Absolut.
Då var det så att jag ville göra någonting nytt.
Mm.
Och då fick jag frågan om jag ville starta ett investmentbolag på Truesec.
Mm, just det.
Ja, så började den här resan.
Mm.
Och jag gjorde det.
Mm.
Och vi gjorde investering och vi sålde till Telia. Och så här, det var ju ganska bra så. Men då lärde jag ju känna Truesec.
Mm.
Och då kom jag fram till en sak. Så här, bara, här finns det så himla mycket talang och förmågor. Ska jag inte egentligen, är det inte smartare om jag är med och utvecklar det vi har och på Truesec än att jobba med investments.
Mm.
Och då fick jag förtroendet och så blev jag faktiskt då vice vd. Så det var jag ett tag innan bara för att förstå den här liksom
resan.
Lilla resan internt. Mm. Och utforskade Truesec.
Mm.
Så.
Mm.
Och inte minst då tillsammans med Marcus.
Mm.
Så. Och sen var det så att den förra vdn för gruppen valde att ta ett kliv åt sidan och göra annat. Och så skulle det utses en ny vd helt enkelt. Mm. Och då var det Marcus som väldigt mycket drev frågan, men... Det kanske är så att personen redan finns här.
Mm.
Och han trodde väldigt mycket på mig.
Mm.
Det handlar ju återigen om att man måste bli sedd av andra. Och uppmärksammade. Man bygger ju inte allt själv.
Nej.
Och han hade en tanke om att det här kan bli bra.
Mm.
Och så blev det sen då. Så blev jag då vd för gruppen. Och sen kör ju Marcus och jag väldigt, väldigt mycket tillsammans. Där han står mycket mer för liksom, självklart teknik, vision. Och han är ju liksom en cyberspecialist då. Mm. Väldigt, väldigt mycket. En entreprenör av mått.
Det var han som har startat Truesec.
Absolut, absolut. Så är det. Och jag är ju mycket mer av liksom, ledarskap och har den profilen. Jobbar mycket med människor och liksom, motivation. Trygghet skulle jag faktiskt vilja lägga till där i mitt ledarskap mycket. Och utveckla organisation.
Mm.
Och tycker om att jobba strategiskt. Men jag har inte en teknisk profil, utan den står Marcus för. Så att vi jobbar väldigt mycket back to back.
Mm.
Och sen så har jag ju massor med fantastiska människor omkring mig naturligtvis. Som är vds för bolag i gruppen och så vidare. Och så vidare. Så vi är ju ett gäng liksom. Mm.
Och vi ska prata mer om det där, för det där tycker jag är intressant att liksom dela med sig av privilegier. Att bli inbjuden i rum av makt, vilket du ju har blivit.
Mm.
Och den pucken ska vi komma tillbaka till. Men det var en sak som jag ville liksom ta med i det här när det kommer till att ja, vi har nyttjat hennes kompetens men inte fullt ut.
Mm.
För att det var ju, nu ska vi se om det var tjejer kodar tror jag som gjorde en studie liksom av att vara kvinna i IT-branschen. Och att det är så många kvinnor som upplever att man inte tar deras kompetens på allvar.
Mm.
Alltså att man inte, eller på allvar, men att man inte nyttjar deras kompetens.
Mm.
Därför lämnar man liksom IT-branschen.
Alltså att det är förskräckligt. Vilket slöseri.
Vilket slöseri.
Det är inte klokt.
Nej, precis. Mm. Och det är ju, och så säger vi ju att så här, just inom IT-branschen, men generellt mansdominerade branscher, att det finns inga tjejer, vilket ju ofta är bullcrap, tänker jag.
Mm.
Det handlar ju om att vi inte nyttjar kompetensen på rätt sätt.
Mm.
Vad tror du att det beror på? Att det är så?
Och det är en så jättebra fråga. Jag tror att...
Det här ställer vi de djupa frågorna.
Ja, precis. Och någonstans så tänker jag så här att det är väl liksom mycket tradition och, som vi ska liksom klippa.
Mm.
Personligen så försöker jag liksom vända på den där lite.
Mm.
Och på något vis så här, vad ska jag göra för att förändra?
Mm.
Jag befinner mig ofta i det, på, det liksom, på den nivån. För jag tycker jag ser många saker jag tycker är fel.
Mm.
Men då går jag liksom också tillbaka till mig själv och ställer mig frågan, hur kan jag vara med och bidra till förändring?
Mm.
Där lägger jag mer tankekraft.
Ja, det är bra.
Ja, så att till exempel, låt mig ge ett exempel då.
Mm.
Och hur gör man då det? Jag menar, jag får frågor till exempel om rekommendera personer till en styrelse. Ja, då måste jag i mitt huvud liksom verkligen gå igenom mitt nätverk. Så att det inte bara, för om jag bara tar dem som jag sitter i samma styrelse som, så är det bara män.
Ja, precis.
Är du med?
Mm.
Så att här kan jag göra en skillnad genom att bidra med duktiga kvinnor till listan. För det måste liksom in i systemet, in i ekosystemet.
Mm.
Och det är samma sak när jag, hur jag agerar på LinkedIn. Jag försöker verkligen liksom att hitta de kvinnliga kontakterna som jag ser kan bli värdefulla i nätverket för mig. Liksom, för att det är bra och för att det är rätt. Jag ser... Mitt perspektiv är, det finns en massa kraft där ute. Massa orealiserad potential som jag är intresserad av. För det är bra för Truesec.
Mm.
Massa, ja, och den energin vill jag verkligen liksom driva.
Mm.
Och jag, för att jag tror på det. Precis som Marcus bettade på mig. Det hade varit mycket lättare, liksom, i ärlighetens namn kan man tänka. Att ta någon som har gjort motsvarande jobb tidigare. Vilket jag inte hade gjort. Jag hade ingen erfarenhet som koncernvd tidigare.
Mm.
Det är mycket fler män som har haft den. Det är lättare att följa konventionen än att våga betta på någon.
Mm.
Jag beundrar människor med det modet som ställs bakom.
Mm.
Och han gjorde verkligen det. För jag blev ju så här, vad händer nu? Och
ja.
Hur gör man?
Ja, precis. Men det är också, för det där säger vi att kvinnor är sämre på att tacka ja till chanser. Som ja. Det, att man inte vågar det.
Ja.
Vad var det som gjorde att du vågade? Var det att du hade hans stöd eller var det...
Det var viktigt.
Mm.
Oerhört viktigt för mitt självförtroende.
Mm.
Men jag känner en sån stark tro på Truesec.
Mm.
Och där Marcus är naturligtvis en jätteviktig faktor i det.
Mm.
Så att jag, det var ingen, jag tänkte, behövde inte tänka över ens. Utan det är klart jag sa ja.
Mm. Du bara körde.
Jag bara körde.
Mm.
Men nu tror du att vi kan, förutom att då bjuda med och lyfta in och liksom öka våra nätverk, hur kan vi nyttja kvinnors kompetens bättre, tycker du? För ofta så blir det ju att vi liksom lägger det ansvaret på kvinnorna. Mm. Förstår du? Jag vet inte hur många gånger jag har hört så här, men de måste bara ta för sig mer. Mm. Tacka ja, gör så här. Men vi har ju liksom ändå strukturer i samhället som förhindrar det. Mm. Alltså, så ser ju verkligheten ut. Mm. Hur tror du att vi kan bli bättre på det?
Nej, men jag tror att man måste liksom utgå från individerna man har i rummet. Om du förstår. Jag har tänkt på det här lite grann. Mm. Jag tror att man som ledare ska verkligen se till att alla kommer till tals.
Mm.
Jag tror att man måste verkligen ta det ansvaret.
Mm.
Hur man leder en grupp och se till att alla kommer till sin rätt. Jag tror att det finns ganska många män som känner sig också, ska jag säga.
Ja.
Alltså introverta och hela den här biten. Liksom. Mm. Vi är alla olika.
Mm.
Jag som ledare, hur säkerställer jag att alla kommer till sin rätt?
Mm. Hur gör du det då?
Jag tror att ibland...
Det blir min följdfråga.
Ja, det är en jättebra fråga. Och den är ju helt relevant. Jag menar, ibland kan man väl känna så här att om det är någon som inte tar ton, så att säga, i ett möte. Eller är passiv. Man kanske i vissa fall behöver prata med den personen enskilt.
Mm.
Jag tror man måste visa intresse.
För människor.
För människan.
Mm.
Så. Och jag menar att vara i minoritet, det är klart att det kanske gör det svårare.
Mm.
Och när man är första kvinnan in, vilket jag har varit i många tillfällen, så är det svårare. Men sen när man blir 2, 3, 4 så blir det lättare och lättare och lättare. Mm. För dynamiken blir en liten annan många gånger.
Mm.
Faktiskt.
Men du är ensam kvinna i styrelsen idag, va? Eller är ni fler nu?
Vi är två.
Nu är ni
vi
två.
Vi är två.
Ja. Mm.
Jajamän.
Har det underlättat för dig? För du kom ju in som första kvinna, va, i styrelsen.
Nej, men den här styrelsen faktiskt, om du på vilket du... Om du tänker på Trosa Group styrelse, så är vi två kvinnor. Det har vi varit hela tiden.
Mm.
Men det är också så här, när man, om man kommer in i en styrelse i roll som vd.
Mm.
Då har man en ganska... Man har väldigt mycket utrymme i mötet.
Ja,
och man förväntas och presenterar, vilket man gör.
Mm.
Så man har en så naturlig närvaro där.
Mm.
Då kan jag nog tänka mig att i andra styrelser att det kan vara på ett annat vis. Mm. När man inte har den rollen, man är suppleant eller liksom så. Då kanske man kommer lite mer i skymundan.
Mm.
Så. Mm. Men jag sitter ju i ganska många styrelser, suttit i ganska många styrelser. Så det där området har jag utforskat lite.
Ja, du har gjort det.
Det har
och liksom,
ja.
Har du känt att du har behövt anpassa ditt beteende där någonting? Eller bara, du bara är dig själv?
Ja, men nu är jag ändå det.
Ja,
nu känner jag mig ganska trygg i det forut. Men det har jag ju naturligtvis inte alltid varit.
Nej.
Utan det var ju så att då när jag slutade på Microsoft, då bestämde jag mig för att jag skulle ta alla utbildningar som fanns inom styrelsearbete. Så att jag har gått massor med utbildningar.
Ja.
Men det är så också jag stärker mitt självförtroende.
Ja.
Då läser jag. Mm. Och så lär jag mig fakta. Det tycker jag är bra.
Och så har du hela tiden det ryggen på något sätt som stärker dig. Liksom.
Ja. Det funkar för mig. Och sen så är det klart att jag har suttit i styrelse där jag har känt att det här var kanske jobbigt. Eller så. Det är klart det har hänt grejer.
Mm.
Det är klart det har.
Mm. Men så har du varit nu vd i 2,5 år och så har du tagit liksom Truesec från att vara väldigt, vad jag har förstått, finansiellt orienterat till att bli mer syftesdrivet. Ni har fått mer nöjda medarbetare. Ni har fått, alltså, visst har ni ökat omsättning. Alltså, det har ju bara varit som en raket.
Ja. En lite rättelse där. Alltså, egentligen har Truesec aldrig varit så hårt finansiellt styrt.
Nej.
Det har aldrig varit.
Det var han, Marcus Murray, som sa det i någon intervju. Som
ja, vad trevligt.
Han har till och med skrivit det själv.
Ah, okay.
Att gå från att vara mer, alltså, till att bli mer syftesdriven.
Ja, precis. Men det har inte varit så här att liksom, hårt finansiellt. Nej. Det skulle jag säga kanske... Liten överdrift. Mm. I alla fall så som jag ser det. Marcus får ju svara
för sig själv. Han vill bara marknadsföra dig väldigt mycket, antagligen.
Ja, precis. Nej, men det är en väldigt intressant fråga.
Mm.
Det här med att vara syftesdriven, vad det egentligen är.
Mm.
Och det skulle jag gärna vilja bottna ur lite grann.
Ja, det får vi gärna göra.
Ja, för att det är ju någonstans så att alla vi när vi går till jobbet så vill vi ofta känna att vi gör nytta och skapa värde.
Mm.
Och i vår värld så är liksom det värdet vi skapar, det handlar om att förhindra dataintrång. Och när och om man drabbas så ser vi till att minimera skadan och få verksamheter tillbaka i drift så fort som möjligt. Så här.
Mm.
Om man har liksom den tanken när man går till jobbet, så känns det på ett sätt. Och då är det ju så att många hos oss är ju tekniskt begåvade så, och har liksom den linsen på sig när de går till jobbet.
Mm.
De skapar värde genom sin kompetens.
Mm.
Mm. Och det tror vi är en väldigt viktig sak.
Mm.
Att det ska kännas värdefullt och viktigt och att man bidrar med någonting man tycker är viktigt för samhället och som man själv tycker är roligt.
Mm.
Och då är det ju så att det här skapar ett enormt värde.
Mm.
Och sen så här, huruvida liksom det är finansiellt eller inte. Det är en stor skillnad att gå till jobbet och säga så här. Idag ska jag driva 7% tillväxt inom segmentet mid-market.
Mm.
Eller så går jag till jobbet. Idag ska jag hjälpa företag att förhindra dataintrång och skydda digitala tillgångar. Vi ska vara rädda om våra digitala tillgångar här i Sverige. Så det är en annat mindset. Vad som är viktigt här att förstå, det är ju inte så att vi är en ideell organisation på något sätt.
Nej, det är klart inte.
Nej, det är klart inte. Nej. Men däremot så funderar vi på vad som skapar värde och fokus hos våra medarbetare. För de vill ju jobba hos oss för att göra skillnad och skapa värde och skydda tillgångar för Sverige eller vad man nu skyddar för någonting. Mm. Det är det som är vår drivkraft.
Mm. Men hur kommunicerar ni det då?
Precis alltså så.
Vad sa du?
Precis så.
Ni bara pratar om det? Ja. Eller liksom, jag tänker, hur gör ni det rent praktiskt?
Rent praktiskt. Väldigt bra fråga.
Ja, för att jag tänker att så här, ja, men alla företag har ju på något sätt en vision och ett syfte. Men så här, det är ju inte ofta det är, alltså tyvärr, i stora organisationer särskilt förankrat hos de som jobbar.
Mm. Vi har ju en väldigt entreprenöriell organisation.
Mm.
Om vi är i dialog om en ny idé, erbjudande.
Mm.
Min första fråga är, förhindrar dataintrång?
Mm.
Ja, det gör det. Bra, då tycker jag vi utvärderar det.
Mm.
Nu är vi förstås väldigt så här korthugget. Men liksom, någonstans, det vi gör ska förhindra dataintrång. Vi har fokus på det som vi tror skapar värde.
Mm.
Och det som skapar värde finns en relevans på marknaden och det ger ekonomi.
Mm.
Och det intressanta i det här, det är att när vi har hittat det här fokuset så har vi har aldrig haft så hög tillväxt som nu.
Nej.
Vi har aldrig utvecklat så mycket paketeringar som vi gör nu.
Nej.
Vi har aldrig varit så många som vi är nu.
Mm.
Men vår personal ska göra det som de är bra på jobbet.
Mm.
Och när vi pratar om budgetar och tillväxtmål och sådana saker så är det inte det som får oss att gå till jobbet.
Mm.
Utan vi går till jobbet för att skapa värde.
Mm.
Så. Och sen så är det ju naturligtvis så att det är inte så att vi struntar i ekonomi. För det är jätteviktigt. För har man inte en hälsosam ekonomi, då kan man inte investera. Och vi investerar jättemycket i nya lösningar för att förhindra dataintrång. Mm. Alltså pengarna måste ju ändå komma någonstans ifrån. Då, sådär. Men syftet är otroligt viktigt. Men det har varit som att lägga i en högre växel för Trosec.
Har ni sett något hur det påverkar liksom medarbetarnöjdhet och sådana saker?
Har ni... alltså jag kan inte ge dig en siffra på dig. Men jag kan ju tala om att det liksom attraherar väldigt mycket folk till Trosec.
Mm.
När jag började då som vd. Nu kommer inte jag exakt på så. Men vi säger att vi var 80 anställda.
Mm.
Idag är vi 180.
Mm. Så ni har nästan dubblat då? Mer än dubblat?
Vi har mer än dubblat.
Ja, precis. Ja. 180, ja, precis. Mm. Ja.
Och vi har mer än dubblat vår omsättning. Vi har ökat upp vår portfölj av... Vårt utbud är mycket bredare idag och sådär. Mm. Vi har utvecklat organisationen jättemycket.
Mm.
Men det bygger väldigt mycket på passion och vårt engagemang och lösa utmaningar som är relevanta.
Mm. Det måste också hänga ganska mycket på intern kommunikation också, eller har jag fel? Jag tänker hur ni samarbetar, skalar upp, alltså hur man, förstår du hur jag tänker?
Ja, det handlar väldigt, väldigt mycket om ett samarbetsklimat som fungerar bra.
Mm.
Och det handlar också om att se personer som vill vara med och bygga och förändra och driva. Vi är väldigt entreprenöriella och ge folk utrymme.
Mm.
Och här kommer man ju in på en av mina liksom grundstenar, för jag tror ju väldigt mycket på trygghet.
Ja. Precis, för det var min nästa fråga här. Så om det handlar om samarbete och trygghet, men om vi börjar med samarbete. För du säger en samarbetskultur, ja, men hur bygger du den då? Alltså hur skapar du det?
Ja, basen där, tillit, trygghet, alltså, det är ju mina, liksom, det är mina stora flaggor.
Ja.
Men jag tror att det är så här, om man känner sig trygg och känner tillit till varandra, då tror jag att man får en högre kreativitet. Det är jag ganska säker på. Jag tror också att man vågar dela sina idéer och tankar. Om man inte är rädd att göra fel. Utan man känner att jag bidrar här med min idé. För att jag vill vara med och förhindra dataintrång. Om man skulle säga det på så vis. Har man ett sånt klimat. Då tror jag att man kan uppnå väldigt spännande saker tillsammans. Mm. Det tror jag är jätteviktigt. Jag tror också att när man känner sig trygg så vågar man ta beslut.
Mm.
Man är inte lika rädd för att göra fel. Jag brukar skoja lite grann om det. Men uppenbarligen så gör vi fler rätt än fel för oss. Men såklart att vi inte alltid gör rätt. Man måste våga testa. Och man måste våga misslyckas. Och det här vet jag, det är sånt där som man läser överallt. Och, så här, våga misslyckas. Mm. Men jag tror man måste våga utforska tillsammans. Och så ska man våga säga så här, nej men det där var banne mig inte bra. Men nu tror jag vet vad som är bra. Högt i tak.
Men hur skapar du det då? För att det är ju så här, ja, men det här... vi vet ju att det funkar. Mm. Liksom. Mm. Men hur gör man det rätt praktiskt? Vad gör du för att bibehålla en samarbetskultur? Eller att folk känner sig trygga och sådär? Vad är det för aktiva...
Nej, men jag tror liksom att det är liksom en... Ja, hur bygger man kultur? Mm. Och det där är ju så här, nu sa du hur jag bygger den.
Ja,
ja precis. Och då tänker eller jag ju så här... Ni, men... Ja, precis. Ja. För någonstans så här... Och det pratar vi mycket om i våra ledarforum. Att vi bygger kulturen varenda dag. Hur vi agerar när saker är svårt, när saker är roligt, när saker är sorgligt. Liksom alla våra aktiviteter bygger vår kultur.
Mm.
Och den förändras ju med alla våra handlingar. Så vi känner, måste alla känna stort ansvar för den och för varandra i det. Hur vi behandlar varandra.
Mm.
Att vi behandlar varandra bra och skapar förutsättningar.
Mm.
Det tror jag är väldigt, väldigt viktigt.
Mm. Pratar ni mycket om det? För jag tänker, det är ju vi som skapar kultur tillsammans. Mm. Men att det är ju ändå ledarna som sätter exempel. Liksom.
Mm. Så är det ju.
Har ni tydliga mallar för hur vi pratar om det här? Hur vi... Ni bara gör.
Alltså vi pratar väldigt mycket om det. Mm. Jag pratar ju om det här typ hela dagarna.
Mm.
Nej, men någonstans handlar det ju om... Ja, men hur driver man en mänsklig kultur och hur skapar man förutsättningar?
Mm.
Och sen är det ju extra viktigt när man möter på utmaningar. Och där har jag ju liksom en jätte, liksom, väldigt stark åsikt i att då är det viktigt att man ställer sig med och bakom. Och liksom, det här skulle de känna igen i teamet. Men, säger, men nu är det foten i ringen.
Mm.
Så, är det någonting jobbigt så jag är den första att åka dit och ställa mig och hjälpa till.
Mm. Mm. Någon form av engagemang som ledare liksom i hela organisationen, i hela kulturen.
Jätteviktigt.
Mm.
Och att ledarna tar det ansvaret.
Mm.
Och extra viktigt när det är jobbigt.
Mm.
Och att när vi gör stora framgångar att liksom skapa delaktighet.
Mm.
För att det är ju som man säger så, men Anna fantastiskt, vad bra det går för Trusek, vad duktig du är jag? Alltså, vi är 180 som skapar det här och liksom alla är vi en pusselbit i att ha skapat det, så att jag är extremt ödmjuk inför de resultaten som vi har uppnått och den utvecklingen.
Mm.
Jag tar liksom självklart min del av äran i det. Mm. Men det här, Trusek, det bygger man inte ensam.
Nej, men inte. Så är det. Det är klart att det inte är en person som gör det. Men det är ju du som fått på något sätt ta åt dig äran för... Jag tänker att det är någonstans är det ju dina beslut som har lett till att det har utvecklats så som det har gjort.
Ja, förvisso. Och där vill jag också ha en åsikt att jag tror att just beslut ska vara liksom nära informationen.
Mm.
Nära kunskapen.
Mm.
Det handlar om tillit igen.
Mm.
Det är inte bara liksom... Det är ju åt det hållet... För min sida så har jag en enorm tillit till den expertisen som finns. Jag är ingen cyberexpert.
Nej.
Så att framgången inom cyber bygger ju också på att liksom vi som har det yttersta ansvaret har en stor tillit till våra medarbetare.
Mm.
Och som har den kompetensen att ta rätt beslut.
Mm.
Och där har jag fått öva liksom i att, för jag menar, det är 1000 grejer inte jag kan.
Mm.
Det är klart jag inte kan det. Det finns ingen människa som kan allt.
Mm.
Men jag känner mig väldigt trygg i att delegera.
Mm. Och då är det, för det här var en fråga från, och nu kom vi in på det ganska mycket från min sponsor Excitec. Alltså hur man bygger ett tillitsorienterat ledarskap. För det vet jag att du har pratat om.
Mm.
Hur man gör det. Har du någon så här, dina tre tips? Eller dina...
Mina tre tips?
Eller du behöver inte ge tre tips, men... Det var en fråga de hade, för att det var liksom ett nytt, när jag pratade med dem innan, så att de har inte riktigt hört det innan, så nej. Tillitsorienterat ledarskap.
Ja, alltså jag vet du det, jag tycker det är väldigt spännande med tillit, för jag ser vad det skapar.
Mm.
Vi har ju en vd-grupp, den kan jag nämna.
Mm.
Vi är ju ett par stycken i den.
Ja.
Och då är det ju så att i den här vd-gruppen så har vi umgåtts mycket, lärt känna varandra.
Mm.
Vi vet vad vi är bra och dåliga på. Vi kan kliva in där en dag och säga, idag är jag riktigt risig idag, så idag får ni stötta mig.
Ja, precis. Det är idag är jag en dålig dag, men det är bra att kunna erkänna det också.
Absolut, absolut. Och det handlar om att liksom inte behöva utge sig för att vara perfekt, men också vara med och bidra väldigt mycket.
Mm.
Ta gemensamt ansvar. Och det, jag tror att bygger man den kulturen och miljön för de som har det yttersta ansvaret, så sprider man den sen.
Mm.
Så. Och att ha väldigt mycket tillit till varandra. Be om hjälp. Dela råd. Hjälpas åt.
Mm.
Och vi säger ofta det också. Liksom, men vi klarar allt. Vi gör det tillsammans. Mm. Och när något är jobbigt, vi gör det tillsammans. Hur kan jag hjälpa dig? Och sträcka ut handen.
Mm.
Och det är inte ett dugg flummigt.
Nej.
Det är det verkligen inte. Jag hör att det nästan kan låta så tvärtom. Vi är mycket konkreta med varandra. Vi hjälps åt. Jag tycker att det har varit mycket övning i den här frågan med den här pandemin.
Ja, gud ja.
Mm. Jag kommer ihåg de där första veckorna. där man allting bara stannade av och man tänkte, vad händer nu?
Ja.
Och då vet jag, då hade
alla köpte toapapper.
Ja. Ja, precis.
Ja, men det var
jättekonstigt. Ja, men då vet jag, då samlade jag gänget. Hörrni, gänget, nu är det så här att ingen vet vad som händer.
Nej.
Inte vi heller. Så nu gör vi det här, nu fixar vi det här tillsammans. Mm. Var börjar vi?
Mm.
Och sen tog vi liksom steg för steg och beslut för beslut och skapade trygghet i den här gruppen för att kunna sprida tryggheten vidare till alla medarbetare.
Jag har hört att för dig handlar... Jag har hört att, att ditt ledarskap handlar också väldigt mycket om att minska arbetsoro.
Ja, ja, den tänkte du på. Just det, alltså, jag har nog sagt det vid något tillfälle. Jag har pratat om arbetsro och arbetsoro.
Ja, precis.
Ja, precis. Ja, men det stämmer. Jag har använt det vid något tillfälle.
Det är ett väldigt intressant uttryck för att man pratar ju ofta om arbetsro. Men just arbetsoro är ju inget ord som man liksom har använt
Tack
frekvent.
Fanny, jag har hittat på det själv.
Ja, det var ett väldigt intressant uttryck. Liksom, vad innebär det och hur...
Ja, men jag tänker väl så här att om man kommer till jobbet och så går man och tänker på så här, åh, vad tycker min chef om mig? Har jag gjort vad jag ska? Är jag bra?
Mm.
Alltså allt det där, det tar ju en enorm energi. Dels är det väldigt jobbigt att tänka känna så.
Mm.
Och sen så är det inte bra för liksom företaget heller. Det är liksom inte bra för någon.
Nej.
Nej. Så att jag tror ju väldigt mycket på att skapa arbetsro.
Mm.
För det ger fokus, det ger en bättre miljö.
Mm.
För alla. Så. Och då är jag väldigt mån om jag känner att här råder viss arbetsoro.
Mm.
För det känner man ofta på en person. Då brukar jag försöka prata om det.
Mm.
Och säga, nu ska vi se här. Hur står det till? Hur har vi det?
Mm.
Och utforska det.
Ja.
Och det ska man ha klart för sig att livet är ju inte bara jobb. Det kan ju vara 1000 grejer som gör att en person inte är på topp.
Nej.
Än sant. Men då kan man också vara väldigt mycket stöd i att våga prata om det.
Mm.
Våga prata om de svåra frågorna som vi också brukar ta upp.
Mm.
Men liksom ha ett intresse av att skapa arbetsro.
Mm.
Den tror jag är jätteviktig.
Mm. Och hur man gör det är ju unikt för alla. Alltså det som är arbetsro för mig är ju inte det för någon annan. Alltså det är ju...
Precis.
Och vad man oroar sig över är ju väldigt olika.
Ja, och där handlar det väl om liksom att ha ett engagemang för sin personal och för människor.
Mm.
Och våga prata om det.
Mm.
Så att den tror jag är jätteviktig.
Mm.
Och sen så är det ju så att jag menar ett bolag som Truesec, vi håller ju på med extremt mycket ansvarsfulla uppdrag.
Mm.
Och då tror jag också att det är ännu viktigare att man liksom känner sig liksom, att plattformen Truesec är trygg.
Mm.
För att man ska orka utreda incidenter och bära det ansvaret och de bitarna. Att man liksom försöker att skapa så mycket arbetsro och trygghet som möjligt.
Ja, vilka var det som fick värsta intrånget, som värsta katastrofen? Det var väl ganska nyligen som det hände någon sån där grej.
Det hände ganska mycket grejer.
Som ingen vet om. Som inte hamnar på första sidan.
Ja,
dataintrång är ju, det är ju sjukt obehagligt.
Ja, men det är det verkligen. Det är det verkligen.
Och det har ju blivit ännu viktigare med pandemin, tänker jag. När allt liksom digitaliserades på en dag.
Såklart.
Så det är sjukt viktigt att liksom skydda all data som lagras nu då?
Såklart.
Antar jag.
Ja, men alltså det är väldigt, väldigt viktigt.
Mm.
Så. Jag har ju svårt att uttala mig om kunder och sådana saker.
Jag kan inte göra det. Men... Kan du inte berätta nu hur bankernas... Nej, Om vi drar den bara här lite snabbt så.
Ja, absolut. Fan, det är bara för dig.
Så skapar vi rubriker i Expressen. Ja. Så. Nej, ja. Det ska vi inte göra. Ja.
Det är ju så. Det är ju helt enkelt så att det sker ju enormt mycket dataintrång.
Ja.
Och det blir inte färre.
Ja.
Och våra tjänster behövs jätteväl. Mm. Och jag vill att våra team ska ha de bästa förutsättningarna att hjälpa våra kunder.
Mm.
Och då vi som arbetsgivare, jag vill ju naturligtvis att vi ska skapa en bra tillvaro för de här personerna.
Mm.
Som är liksom trygg och bra och utvecklande och så.
Mm.
Och jag tror väldigt mycket på humanitet och
liksom
mänsklighet och den typen av värme. Och jag vet att det var någon som reagerade på att jag satt i ett möte och så ringde min dotter.
Ja.
Och så tog jag det. Och alla som känner mig vet att jag svarar typ alltid när hon ringer.
Ja, okay.
Så även mitt i ett möte. Och då så var det så här, men gud, tar du det mitt i mötet? Ja, men absolut. Jag vill gärna att liksom, händer någonting med era familjer? Det är klart ni måste... prioritera det.
Ja.
Det pågår ett liv samtidigt som vi jobbar.
Men nu satte du mobilen på flygplansläge.
Ja, men du tvingade mig, Fanny.
Ja. Det vet jag inte om jag gjort det för sig.
Nej, jag skojar bara. Nej, men jag tycker att det är viktigt.
Ja.
Och det är kanske extra viktigt att när man har en sån roll som jag har, och visa på det.
Mm. Det känns ändå som att du har hittat en bra balans, och det var också något som jag har fått höra mellan, gud, vilken research jag har gjort.
Ja, verkligen, jag är imponerad.
Det är som du sa när jag mejlade dig, att det känns som att jag redan känner dig, visst är det obehagligt?
Jag tycker det är jättetrevligt.
Men en balans mellan att vara liksom pragmatisk och känslostyrd.
Ja, absolut.
Är det något du känner igen dig i?
Absolut.
Hur balanserar du det?
Det vet jag inte.
Nej, du vet.
Det är nog lite grann av min personlighet. Men alltså, det är ju inte så... Alltså, jag är professionell i mitt jobb. Ja. Det är inte att jag bara går omkring och är mysig. Liksom, så. Det, alltså, det är ju viktigt att man utför sina liksom, åtaganden och sysslor och gör det som man ska som i min position. Mm. Vilket jag gör. Men jag tror också att det är viktigt för mig att spegla ut den här mer liksom, humana biten.
Ja.
Jag märker det, att det är bra. Och jag tycker det är mitt sätt. Mm. Det är min personlighet.
Mm.
Jag vill inte vara någon annan än mig själv. Men jag är både pragmatisk och strategisk. Mm. Också.
Ja, det är häftigt att vända i det. Jag vill inte vara någon annan än mig själv. Det är superskönt.
Ja.
Att liksom vara där.
Och det är alldeles för jobbigt.
Ja. Det är alldeles för
försöka.
Jobbigt.
Ja. Mm.
Och vi måste börja avrunda nu.
Vad fort det gick.
Visst, det ser alla. Jag ser alltid lika glad ut när folk säger det. För de har liksom njutit av samtalet. Och tiden går ju fort när man sitter och pratar så här.
Verkligen.
Är det något du känner att vi har missat nu som du vill lyfta till dem som lyssnar?
En sak, och som jag faktiskt kom på.
Mm.
Jag får ju ofta så här frågan så här: Anna, skulle du kunna vara mentor åt den här tjejen? Hon är så himla framgångsrik. Och kan du göra någonting så här? Ett, jag gör allt jag kan.
Mm.
Så. Och jag fick ett samtal här för ett par månader sedan från en av sån här rekryteringsbyrå som ville rekrytera mentorer.
Aha.
Ja, och då sa han precis samma sak till mig. Det var en man som ringde mig och sa, skulle du kunna tänka dig att vara mentor här? Det är så många framgångsrika kvinnor i IT-branschen. Så här, ja, jag kan förvisso vara det. Men vet du vad? Jag tror vi är mer nytta om jag är mentor åt en man som faktiskt har lite utmaningar med att rekrytera och förstå liksom att rekrytera kvinnor. Så att ge mig en riktig utmaning, så lovar jag vara mentor åt honom.
Ja. Vad fick du för svar då?
Han var förvånad, men jag vill egentligen återkomma till det. Att liksom, om man nu ska förändra, så ska man fundera på hur man kan göra det. Mm. Jag ser massor med duktiga kvinnor som förtjänar många mer, förtjänar mycket mer.
Mm.
Och jag tycker att vi ska, jag vill absolut vara med och bidra till att ge fler chansen. Och jag vill ta del av värdet.
Mm.
Så, det tänker jag mycket på.
Ja, men och nu måste vi bottna lite, det här kände jag. För att jag menar, alla de här duktiga kvinnorna, de kommer ju inte få sitt utrymme om vi inte männen släpper in dem.
Mm.
Jag menar, du hade en man som trodde på dig, som lyfte dig. Och kvinnor är ju väldigt bra på att lyfta varandra, visar ju studier. Mm. Men det är som du säger, alltså en förändring kommer ju aldrig ske utan männen. Och det tycker jag också är enormt viktigt att prata om.
Mm. Så att om någon där ute har några bra tips på någon jag kan bli mentor åt, så nu kör vi.
Någon som du kan omvända liksom,
och säga eller, till. Liksom, jag tror inte att det handlar... Jag möter inga män som säger att de inte vill.
Nej.
Men jag möter kanske några som inte kan.
Ja, men precis.
Så att vi kan väl träna lite ihop. Vi hjälps åt.
Ja, och det,
tillsammans, vet du.
Tillsammans, och det är ju en medvetenhetsfråga.
Ja.
Inte att man är dum i huvudet, utan bara
nej.
Att... Jag menar, det är ju så... Och det var vi inne på lite med Marcus Murray där, att liksom dela med sig av sina privilegier.
Mm.
För att det mest privilegierade man kan vara, det är ju en vit medelålders man. Mm. Alltså då är man ju typ så privilegierad som det bara går att vara typ.
Mm.
Och det innebär ju inte att de får massa saker gratis. Men däremot så kan, och jag menar, man är ju född med det. Mm. Man är ju född som vit man liksom. Så man kan ju inte ge bort det.
Det kan man ju inte hjälpa.
Men man kan ju, nej, det kan man inte hjälpa, man kan ju dela med sig. Ja. Det är väldigt mänskligt och naturligt att inte gå runt och reflektera över hur någon som är mindre privilegierad har det. Alltså det gör man ju inte till vardags. Och, så att vi måste ju tvingas att göra det.
Jag tror det.
Det är ett jättebra sätt.
Ja, jag tror det. Och jag tror att vi ska ge fler chansen att träna.
Mm.
Liksom, och den typen av liksom, träning kan... Typ sådana som jag bistår med, tror jag.
Mm.
Och att man pratar om det.
Mm.
För jag hör inga män som säger så här, nej gud, jag vill inte rekrytera kvinnor. Utan jag hör tvärtom att jag vill, men jag hittar dem inte. Eller det är andra saker som står emellan. Så låt oss sparka undan lite trösklar.
Ja, det där händer ju så ofta i organisationer när man gör så här jämställdhetssatsningar. Att man bara, men kan inte du ta det där? Och så är det någon ung kvinna som gör det antagligen.
Mm.
Och så startar man något kvinnligt nätverk. Och så startar man något kvinnligt, eller något så här mentorsprogram liksom, för kvinnor. Och det behövs ju. Men samtidigt så blir det ju liksom ingen skillnad. Eller förstår du?
Jag förstår precis.
Ja, så det där älskar jag.
Ja.
Det, jag modererade ett stort event åt ett bolag och då så pratade de om det, att en del av jämställdhetssatsningen är att starta ett mentorskapsprogram för kvinnor.
Mm.
Och jag var ju en moderator, men jag räckte ändå upp handen och så jobbigt som jag är. Så sa jag bara, ni har inte funderat på ett mentorsprogram där männen är adepter?
Du och jag har ju samma tanke där. Precis.
Och de bara... Nej, då blev nog lite chockad att jag liksom ens sa det, för jag var inte alls där för att vara en del av diskussionen, men jag la mig ändå.
Det tycker jag du gjorde rätt i.
För jag blev så irriterad, så jättestort bolag.
Ja,
så kom jag där och det var en sidostory, men det var ganska roligt faktiskt.
Ja, men jag tror det. Jag tror man ska fundera på, jag funderar mycket på massa saker, men just så här, vad kan jag göra skillnad?
Mm.
Hur gör jag det liksom?
Mm.
Jag tror den är jätteviktig. Sen ser ju jag också, jag jobbar med mycket yngre människor.
Mm.
Det förändras ju även där, om man säger så.
Ja, förhoppningsvis.
Nej, men det märker jag. Alltså jag vill säga absolut så gör det.
Mm. Ja, du måste läsa Albrights rapport och täckla grabbmyten, så kommer jag att deppa det här ner dig.
Nej, det är så.
Ja.
Är det så?
Ja.
Ja, men jag utgår från vår personal på Trusek.
Ja,
jag begränsar till
det. Gör det. Ja, men jag tror också på den yngre generationen, men de behöver också lära sig. Liksom.
Självklart.
Ja, och få en medvetenhet.
Självklart.
Mm. Men vi säger tusen tack för att du har varit här.
Tack så mycket för att jag fick komma, Fanny. Jättekul.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas att ni får en superfin vecka, och så hörs vi på onsdag precis som vanligt.